Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och varmt välkomna till Dagens Industris analyspodd. Henrik Mittelman heter jag och i en studio i Stockholm sitter Magnus Dagel. Vi ska idag prata om den amerikanska centralbanken, om räntan, inflationen, fastighetsaktier, bankaktier och blicka lite framåt. Magnus, det är mycket på agendan nu.
Ja, och jag befinner mig på Kungsholmen i Stockholm och du befinner dig i
Soliga. Jag befinner mig i en lite mer hemmasnickrad studio i Spanien där solen skiner.
Ja, och du reser väldigt mycket nu har jag förstått. Tidigare så var du även i USA och Texas, va?
Ja, det stämmer. Jag håller på med en ny bok om framgång som med lite tur kommer bli årets julklapp.
Ja, och där kan man inkludera Texas tycker du?
Ja, det tycker jag definitivt. Det finns ju en massa problem i Texas som bekant och de flesta av oss tycker att det finns väldigt mycket galenskaper där också och det tycker jag. Men vi kan ta det bästa av Texas och göra någonting åt det. Till exempel att attrahera rätt människor och rätt företag och det lyckas de väldigt bra med.
Ja, Tesla bland annat har flyttat sitt huvudkontor dit.
Precis, med flera. Även en del inom hälso- och sjukvårdsindustrin och sådär. Så att det händer saker där. Mm. Det är faktiskt väldigt intressant. Men det kan vi återkomma till.
Ja.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Spännande. Men veckans viktigaste händelse har ändå kommit från USA, eller hur?
Det stämmer. Den amerikanska centralbanken höjde ju räntan då med 0,25 procentenheter. Vi börjar ju närma oss någon form av räntetopp. Och det var ju en svår avvägning för Powell, centralbankschefen, eftersom man ju å ena sidan har att bekämpa en överhettad ekonomi. Men å andra sidan så har vi ju alla de här bankproblemen i USA som ju också leder till lite stramare kreditgivning. Och det var ju det här han försökte balansera på sin presskonferens och lyckades väl lite si så där, men det är ingen lätt pedagogisk uppgift. Men det är lite kul när man aviserade räntan så gick ju börsen upp och sen så börjar Powell sin presskonferens och då rasar den ihop som en soufflé. Och det där har ju varit ett mönster nu under rätt lång tid att marknadsreaktionen blir den omvända när han börjar med sina presskonferenser. Så en bra tumregel för Dagens Industris lyssnare av denna podd, det kanske är att man alltid ska gå emot marknaden om börsen stiger när man aviserar räntebeskedet, så kommer den att falla under presskonferensen och vice versa.
Intressant. Men när du var i Texas och USA, kände man av den här starka ekonomin och höga inflationen också?
Definitivt. USA är ju överhettat. Och det tror jag alla våra lyssnare som är i USA lite då och då märker av. Alltså, överallt skriks det efter folk. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag gjorde ett litet collage där jag tog några bilder med mobilen på alla dessa restauranger och företag som vill ha mer personal. Det är en överhettad ekonomi och det är nog inte bara för oss stackars svenskar som det har blivit väldigt dyrt. Allting kostar mycket och en servitör eller servitris blir djupt besviken om man inte får mer än 20% i dricks. Och det är nytt.
Men börjar inte konsumenterna känna av den här höga räntan, tror du, som ändå är? Vi börjar ju närma oss 5% i styrränta här. Bolånen borde vara väldigt dyra, konsumentlån och billån lika så. Vad är känslan där? Tror du inte att det börjar ta emot där nu, eller?
Jo, det gör nog snart. Men man får inte glömma att de har ju inte rörliga boräntor som vi i Sverige. Utan väldigt många sitter ju på långa kontrakt eller långa bolån som är bundna under flera år. Så det dröjer, det tar ju en stund innan det liksom slår igenom de penningpolitiska förändringarna. I Sverige går det ju väldigt, väldigt fort. Men visst, vi börjar ju närma oss den där fasen. Samtidigt får man inte glömma att USA är alltså verkligt överhettat. Det, återigen, det finns i praktiken ingen arbetslöshet. För vi måste räkna bort de där som... Det finns ju en registrerad arbetslöshet på lite drygt 3%. Lägsta på mer än 50 år. Men väldigt många av de där 3%, det är ju folk som flyttar eller på annat sätt kanske inte riktigt står till arbetsmarknadens förfogande. Så att arbetslösheten är ju nästan noll.
Tror du när kraftiga räntehöjningen man sett har en effekt på att kyla ner ekonomin här på sikt?
Ja, men på sikt tror jag det kommer att bli så. Man ska inte kämpa emot en centralbank som har bestämt sig. Så att nog kommer man att pressa ner det. Men frågan är ju, och det är där marknaden är kluven. Frågan är ju om man lyckas med en sådan mjuk landning eller ifall man går för långt fram. Men nu tror jag nog att nu närmar vi oss nog någon sorts topp. Nu kommer centralbanken att ligga still, är min gissning, och invänta effekterna. Och vi har ju, även om vi inte sett så många effekter på till exempel arbetsmarknaden, så ser vi ju ganska tydliga effekter av en högre räntenivå. Jag menar, Silicon Valley Bank är väl ett utmärkt exempel på det.
Ja, verkligen. Det måste vara känsliga banker och institutioner där för högre långräntor. När man äger, har en långa räntor.
Exakt. Och då kommer man ju osökt in på din sektor, Magnus, som du kan bättre än någon annan, det vill säga fastighetsaktier och fastighetsmarknaden. Där har ju aktierna rasat.
Men du, jag tänkte bara på, det är ju viktigt, men jag har en sista fråga till dig från USA också, och kanske Sverige, som också har bäring på fastighetsaktien. Det är ju, vad tror du om inflationen? Kommer... Alla bedömare verkar räkna med att inflationen ska nu ner till 1-2% inom något år, ett och ett halvt år i Sverige och USA. Vad tror du? Och det har ju sin tur påverkan då på räntorna. Vad tror du om det? Kommer det bli så? Eller, samtidigt läste jag intervjuerna med Claes Ekelund där. I det att han trodde att inflationen skulle vara hög under flera år. Och att inflationen biter sig kvar.
Alltså för det första så tycker jag det är väldigt viktigt att ha en mycket agnostisk inställning till det där med prognoser. Efter 25 år i den här branschen så blir jag mer och mer förtvivlad över de där möjligheterna att göra bra inflationsprognoser. Bara för ett år sedan så trodde ju alla att det skulle vara det var ingen som hade förväntat sig dagens höga inflation till exempel. Och nu förväntar sig folk att den ska gå upp eller den ska ner. Och så. Jag tycker man ska ha en väldigt försiktig inställning till möjligheter att göra prognoser överhuvudtaget. Min gissning, med betoning på gissning, det är att inflationen kommer falla rätt snabbt i Sverige. Och det baserar jag mest på att hushållen mår sämre. Och nu börjar vi handla billigare varor. Vi handlar hellre en billig red falukorv än den fina oxfilén. Och företagen, butikerna har stora varulager som måste reas ut till en tveksam konsument. Så därför tror jag att vi kommer få se en rejäl nedgång i inflationen. Men som sagt, osvuret är bäst. Vad tror du?
Ja. Jag funderar också mycket på det. Jag är lite kluven. Jag tycker jag ändå ser att det är en väldigt stark ekonomi i grunden. Man får inte riktigt ihop det. Jag tycker det är fullbokat på restauranger, fullbokat i Sälen och Åre, det är fullbokat på resor. Folk verkar ha det ganska bra ändå. Och det går inte riktigt ihop med de här kraftiga ränteuppstället som har varit och höga energipriser och så vidare. Så jag vet inte. Det, att människor trots allt har det väldigt bra kanske ändå talar för att det finns att en risk att inflationen ändå biter sig kvar på någon viss lite högre nivå.
Jag hade trott att vi skulle få en mer snabb nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Du nämner restauranger och lite annat. Det har vi inte riktigt fått, trots att folk uttrycker betydande pessimism. Alla de här undersökningarna som görs med konsumentförtroende och sådär pekar ju på att hushållen i Sverige upplever sin situation som väldigt besvärlig. Och det kan man ju förstå med räntor och inflation. Men jag tänker att nu har man levt på kredit, eller egentligen inte på kredit, snarare att du har levt på dina besparingar. Och det kan vi ju se lite i statistiken, att man har liksom börjat tömma det där sparkontot. Och frågan är om det inte finns en gräns här någonstans.
Ja.
Kanske får vi det här riktiga nedstället nu. Mm. När folk upplever att vi kan inte ta på besparingarna mer.
Det finns eftersläpning där. Sen så tror jag att arbetsmarknaden har ju varit väldigt stark och det är väldigt låg arbetslöshet generellt. Ja. Och alla som vill egentligen ha jobb har väl jobb, antar jag. Stort sett då i alla fall.
Absolut.
Och det gör väl att samtidigt har reallönerna i Sverige varit bra. Och många har haft liksom bra buffert där. Det är kanske det som håller emot där bra tag. Ja, jag vet inte.
Jag håller helt med. Men då tycker jag att vi måste prata om fastighetsaktier. Jag tycker det är så fascinerande att räntor faller. Vi börjar väl se räntetoppen. Men ett kompakt misstroende mot fastighetsbolag på börsen.
Ja, det tyckte jag har också reagerat på. Att just långräntorna faller samtidigt som fastighetsaktierna kollapsar. Men jag tycker det är bara att se lite likheter mellan 2001 faktiskt, där, fast åt andra hållet. Där tyckte jag också att aktiekurserna gick precis lodrätt uppåt utan någon fundamenta egentligen som styrde det. Och att värderingarna blev extrema uppåt. Nu tycker jag man ser lite omvända faktiskt. Att kurserna faller trots att det inte kommit mycket mer än negativt fundamenta. Än boksluten ändå ute som var stabila hittills tycker jag.
Mm.
Utdelningar. Samtidigt ser vi en finansoro. Som förmodligen det som drar ner aktiekursen då. Och att det finns en slags bankoro, det skriver jag om då till nästa vecka, hur mycket banken har lånat ut till fastighetsbolagen, och det är ganska avsevärda belopp. Och marknaden tvekar, kan bankerna ersätta de här stora obligationsförfallen som ändå kommer åren? Svenska fastighetsbolag har utat ut 750 miljarder i obligationer då, och det förfaller cirka 200 miljarder då kommande åren här. Och det är ju inklusive statliga, halvstatliga och liknande bolag.
Och vad tror du? Kan de det? Kan bankerna ta över detta?
Ja, det kan de, om de vill. Men det är inte säkert att de vill det. Det kan ju vara så att man är orolig nu för konjunkturen och för fastigheter man dras med där, och då kanske man inte vill öka sin exponering helt enkelt.
Men jag umgås med en riktig bäsnisse. En person som är väldigt trevlig, men han är extremt tveksam till fastighetsbolag. För att han är övertygad om att de behöver så mycket mer kapital. Så att det kommer bli nyemissioner en masse. Och det ska pressa kurserna.
Ja. Du kan ju fråga om han var BC 2001 i fastigheter.
Vad menar du då?
Nej, men det var ju då man ska vara BC till just fastigheter och kanske börsen i stort, när man ser sådana extrema värderingar som ändå var det. Tittar man på värderingarna då för fastighetssektorn, det fanns inte så mycket fastigheter att köpa för att motivera värderingarna implicit, den tillväxten som krävdes.
Men vad tänker du på? Vad du sa 2001, du menar 21 eller?
Ja, 2021, förlåt. Ja.
Jag menar,
Det är bra att du hör ordentligt där.
Men för 2021 så värderades fastighetsbolagen till rejäla premier.
Ja. Så var det 40%, ska jag tro, 50% nästan i snitt.
Och nu, så när jag köpte min lägenhet för 100 kronor så kunde inte man göra det på börsen, utan då köpte man det för 140?
Ja, och nu köper de ungefär på 60 kronor i snitt på börsen. Och många, flera bolag kan du köpa till 40. kronor.
Men då säger ju min bäskompis att ja, men det där är ju fiktiva värderingar.
Det håller inte jag med om riktigt. värdering är ju jättesvårt och det är ju mycket en uppskattning. Visst, det finns det som talar för att värderingen kommer komma ner. Men det finns också det som talar för att det kommer vara rätt stabilt. Bankerna, svenska banksystemet är stabilt. Och vi ser också inflationsuppräkningar i hyrorna då, som har en viktig komponent. Sen är det viktigt hur man, vilka antaganden man tar, antal för vakans och så. Så liksom, just de här avkastningskraven är ju bara en parameter egentligen. Så det är lätt att dras med i det här negativa tycker jag när man ser att kurser rasar. Men det är ju inte nu man ska vara negativ. Jag försöker knipa mig i armen här och att inte bli för besad när kurserna faller så mycket som det ändå har gjort nu. Och att det ser låga värderingar. Det är inte nu man ska vara besad utan det är ju för 1,5 år sedan.
Mm. Det är sällan en marknad kraschar efter att den har kraschat.
Nej, jo, så är det. Och jag tror ändå man kommer se här att jag tror att de här stora kommersiella bolagen som man Wihlborgs, Castellum, Fabege, jag tror ändå de kommer visa en ganska stabil vinst i år trots att räntan ökar. Det är ju att de kan räkna upp hyrorna med inflationen. Och det är ju väldigt viktigt för fastighetsbolag. Andra bolag de måste ju en förhandling med sina leverantörer, men här finns det ett kontrakt så att man kan höja med inflationen. Och det får bli en väldigt stor hävstång tycker jag ändå när man räknar på det här i hyrorna. Höjer man driftskostnaderna med 10% och hyrorna med 10% så blir det en väldigt fin hävstång där helt enkelt i kronor och ören.
Men du, om man ser på fastighetsbolag som ett vanligt bolag och bara tittar på rörelseresultat. Det heter säkert något finare i fastighetsvärlden.
Ja, man brukar kalla det för förvaltningsresultat. Alltså
ja, just det. Förvaltningsresultat. Jag bara gjorde en liten raggarkalkyl och tittade på ett stort fastighetsbolag och tittade då på det här förvaltningsresultatet och räknade bakvägen vilken räntenivå som rörelseresultatet eller då förvaltningsresultatet blir noll. Ja, men då hamnar jag någonstans på 8%.
Just det, så exakt så har jag räknat också på Castellum och det skrev jag väl om för slutet på förra året va. Det krävs också ungefär 8-9% för att de ska gå back i rörelsen, utan det är för att man när man räknar upp hyrorna med en inflation på 11% då blir det en väldigt stor ökning av driftnettot som kompenserar för ränteökningar helt enkelt. Trots att räntorna förmodligen dubblas då, så får man jämna det ut sig så att säga.
Ja, och 8% om man tänker sig liksom för all framtid, det kommer verkligen räntekostnaden för de här bolagen att vara 8% de kommande 100 åren. Det är svårt att se alltså.
Jag tror inte heller det. Utan jag tror att vinsten kommer hållas upp hyggligt för de kommersiella bolagen som kan räkna upp sina hyror. Däremot är det ju svårare för bostäder som där är en förhandling med hyresgästföreningen där. Mm. Och där blir de mycket känsligare. När räntan samtidigt ökar och man kan inte höja sina driftnettovinsterna, alltså hyrorna, i samma utsträckning. Då får man och det ser man också på aktiekurserna som rasar fullständigt där. Vi ser att stabila Heba är nere på 5 års lägsta. Vi ser också det i Europa, Vonovia, som har köpt mycket i Sverige. Den aktien är 40% under börsintroduktionen 2015. Och även där oroar man sig mycket för den negativa hävstången i hyresbolagen.
Men även om man tänker att rörelseresultatet, du och jag har fel. Så att räntekostnaden för all framtid, den blir 8% när man ska refinansiera alltihopa. Och då blir då rörelseresultatet kanske noll i något stort bolag. Men du får ju fortfarande kakarna till 40-50% rabatt.
Just det.
Eller tänker jag fel?
Nej, jag tror du tänker rätt. Utan det är ju väldigt, väldigt negativ stämning just nu tycker jag. Med stora rabatter generellt. Men det bygger ju också på att förväntningarna kanske om nyemissioner till stora rabatter. Som vi såg idag eller igår kväll med Cibus till exempel som fick göra en nyemission här. På låga kursnivåer, på samma kursnivå ungefär som börsintroduktionen för flera år sedan här. Så, och vi har även sett det på andra ställen. Castellum tvingas till nyemission, Balder ut nyemission. Vi har sett andra Så, och, men i grunden är det en finansieringsoro egentligen. Att marknaden oroar sig för refinansiering. Då på, kan de här bolagen finansiera sig framgent? Då? Kan de rulla sina stora obligationer då till, och till vilken ränta då? Och det tvekar man över.
Men om du skulle vara bank-vd och så ringer något fastighetsbolags vd till dig och säger att nu har vi massor med förfall här i våra obligationer. Kan vi istället få låna lite pengar?
Ja, då ska jag titta på, är verksamheten sund? Har ni bra resultat? Hur ser vår historik ut? Hur vi jobbar tillsammans? Och sen ska jag lägga på lite riskmarginaler så att vi får bra betalt för risken. Då har det resonerat.
Det måste ju vara rena drömmen för en bank, tänker jag.
Ja, jag tror också det att många kommer gynnas av det. Att man kan ta bättre betalt för sina krediter. Man kan höja sina kreditmarginaler. Det borde ju vara så, kan man tycka.
Ändå får man ju säga att bankaktierna har rasat ordentligt på sistone.
Ja, och igår såg vi Handelsbanken skilda av sin utdelning på 8 kronor. Och jag såg, jag räknade lite på aktien, den handlas ju till P7,5 ungefär, 0,9 gånger bokförda värdet och 10% direktavkastning om de håller den här utdelningen då. Så det är lågt värderat. Men det kanske inte vara lågt värderat, eller vad säger du?
Ja, alltså jag vet inte, jag pendlar mellan hopp och förtvivlan. Det hoppfulla är väl, som du är inne på, dels att de kan ju tjäna rätt mycket pengar nu när obligationsmarknaden inte riktigt fungerar som den ska. Då kan de ju lägga på lite marginaler och ha en fin intjäning. Och räntan kommer ju inte att vara noll längre. Den är inte noll. Och min gissning är att under de kommande 5-10 åren så kommer vi ha en ganska normal ränta. Det blir liksom inte, det är slut med det här tramset med minusräntor och kvantitativa lättnader och sånt där. Det borde ju tala för bank. Och sen kan man ju också tänka att det där egna kapitalet i en restaurang till exempel, det är ju stolar och bord och sådär. Så man kan fundera på hur mycket de egentligen är värda när man ska slänga ut det på Blocket. Men det egna kapitalet i en bank är ju faktiskt i kronor och ören på riktigt. Och då är det lite konstigt att de handlas under det egna kapitalet.
Samtidigt som de har ökat kapital, är egna kapitalet bra också de kommande åren. Jag menar, jag såg att Handelsbanken har ökat från 142 miljarder för 5 år sedan till 196 miljarder. Mm. Så det finns en tillväxt i det egna kapitalet också. Trots att de har varit försiktiga och haft ganska tuffa förutsättningar mot sig med låga räntor och så.
Mm. Jag håller med. Samtidigt så, vi har alltid de här politiska riskerna. Och om man är riktigt negativt lagd så kan man ju hävda att det är alltid, alla hemskheter dyker alltid upp i en bank i slutändan. Och nu har vi ju gått igenom den här bankkrisen i USA med de här tre bankerna som mer eller mindre fallerat. Och sen har vi Credit Suisse i Schweiz och hitan och ditan. Och sen så som lök på laxen i den svenska bankvärlden så är det ju diskussioner nu om några extra skatter i ett par av dem, jag tror det var Lettland och Litauen, som eventuellt kommer att höja skatten.
Ja, vår kollega Agneta Jönsson skrev om det i veckan här. Och exakt. Även hur mycket skatt som bankerna trots allt betalar, tycker jag var intressant.
Mm, precis.
Det är trots allt många, många miljarder som banken betalar skatt i staten varje år.
Ja, det får man säga.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Du,
vågar du köpa bankaktier nu, sista frågan?
Alltså,
10% äkta kastning i Handelsbanken.
Jag tror ju på det, men jag har trott på det lite för länge, måste jag säga. Det har varit en smärtsam månad. Men jag tycker det är ett viktigt lärdom efter så många år när man har bevakat och analyserat de finansiella marknaderna som både du och jag, Magnus, har bakom oss, så är det ju, det är inte nu efter en krasch som man ska bli pessimistisk.
Nej, det tycker jag är en viktig lärdom, att man ska inte vara, när man ser sådana här värderingar, när fastighetsaktien handlas på 40% substansrabatt i snitt och man kan få köpa handelsbanker på direktavkastning på 10%, det är inte då man ska vara besad, eller hur?
Så då köper du och jag en liten korg av bank- och fastighetsaktier?
Ja, det kanske vi gör. Eller så finns, har vi ju många portföljer som vi har tagit fram på Dagens Industri här.
Ja, just det.
Bland annat. Precis. Utdelningsportföljer har vi. Vi har ställportföljen. Vi har Torbjörns portfölj som brukar publiceras efter årsskiftet med lågriska aktier. Och där har vi med bland annat bank och
kastar. Det kommer att bli bra.
Ja.
Tiden går ju alltid fort när man har så kul som vi har haft det idag. Ska vi avsluta med någonting om nästa vecka? Det var händer på bolagsfronten?
Ja, men det är ju lite speciellt. Jag tycker det kommer mycket utdelningar, på tal om utdelningarna. Dammluckorna till utdelningsfloden har ju öppnats nu den här veckan med Handelsbanken här. Och nästa vecka kommer ju många andra stora. ABB på måndag skiljs av. Sen har vi Skanska. Vi har Ericsson till exempel. Och sen på bolagsfronten kommer ju H&M med rapport. Det blir intressant tycker jag. Som har rekommenderat sälj på den för en dryg månad sedan.
Mm. Och på makrofronten så har vi som alltid lite spännande siffror. Jag kommer att titta på IFO. Det är den här tyska institutet som tillfrågar massor med tyska företagare hur de ser på läget. Och tyskarna är ju så där lite halvdeppiga som alla andra. Mm. Men det är lite mätkrokar. De senaste månaderna börjat komma upp lite grann. Mm. Och förväntningarna ligger på ungefär oförändrat där. Viktigare är ju inflationen. Och det får vi från EMU, euroområdet, på fredag. Och då förväntar man sig en nedgång i inflationstakten från 8,5 till 7,8. Hoppas att det stämmer, för då kommer vi ju faktiskt att, kommer fler och fler att tänka att räntetopp och inflationstoppen har vi bakom oss.
Mm. Och sen på måndag morgon kommer hushållens lån också, hur mycket de har tagit ut i lån. Det blir ju intressant. Mm. Den har ju försämrats eller minskat kraftigt de senaste åren. Alltså tillväxttakten var ju den lägsta sen finanskrisen, tror jag.
Vilket väl är ganska rimligt med tanke på räntenivå och att vi har en hög skuldsättning i utgångsläget.
Ja.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Ska vi säga så?
Ja, och vi ska också tipsa om våra andra poddar.
Det tycker vi gör. Kommer du ihåg dem allihopa?
Ja, men Digitalpodden, Ledarpodden och Makrorådet.
De ska vi lyssna på.
Ja.
Tack till er som har lyssnat. Tack Magnus. Ha det bra.
Tack så mycket. Hej då.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.